Och dagens bibelord hämtar vi från Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 38-42. Hos Marta och Maria. Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satt sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne.
Carl-Johan Säving heter jag. Alltid speciellt att få predika i sin hemförsamling. Jag predikade i Indien för 2 veckor sedan inför en fullsatt kyrka och kände mig helt lugn. Men så fort jag kommer till min hemförsamling så pirrar det i varje nerv. Ni gör någonting med mig, jag vet inte. Så ha nåd över min insats idag. Jag ska läsa från den texten som Jakob läste inledningsvis. Denna välkända, goda text. Och det är från Lukas 10, vers 38. Medan vi var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Vi ber en bön. Jesus, ditt ord är levande och verksamt. Det vet vi, men vi vill också erfara det nu. Vi ber, Herre, att ditt ord skulle träffa oss och göra oss mer levande. Väck upp tro, väck upp hopp, väck längtan i oss, Herre, efter dig själv. I Jesu namn, amen. När jag bodde i Jönköping för ett antal år sedan och läste teologi, så var jag ofta hemma hos en familj, ett par vänner. Jag hade en vän och hans familj bodde i Jönköping, och jag var där och åt titt som tätt, som man gör när man är fattig student. Man hittar varje smula som går. Och det här var en missionärsfamilj, och de har bott många år utomlands. Och den äldre fadern då i familjen satt ofta på sin plats inne vid hörnet vid middagsbordet och samtalade med oss unga killar. Under tiden så stökade hans fru omkring i köket. Hon lagade, och det var inget halvfabrikat, utan det lagades från grunden. Det tog timmar. Hon dukade fram, vek servetter och allt, du vet, sattes fram. Och pappan i familjen satt och log nöjt på all den fina dukningen. Och sen så uttalade han de här bevingade orden som har varit så vägledande för mig resten av mitt liv. Är det inte fantastiskt? Om man bara sitter här så ordnar sig allt. Den här texten skulle man ju önska någon slags varningstext på. Åtminstone för oss som har barn. Vid läsning för barn och gamla missionärer så borde det finnas någon slags varning för risk för missförstånd, tänker jag. Så vad handlar den här texten om egentligen? Vad är det Jesus säger till de här två systrarna? Och vad är det han säger till oss idag? En bild som kommer till mig när jag läser den här texten, den kommer från en film som har varit en favoritfilm i vår familj. Titeln på den filmen tåls nog inte att nämna sin kyrka riktigt, men det handlar om en släktåterträff i Dalarna. Och det är tre stycken systrar som möts i Dalarna för att fira sin gamle far som fyller år. Och det är systrarna Majvor, Gunilla och Mia. Och det här är som ett slags tidlöst drama som sträcker sig över generationer och årtusenden, tänker jag. Och framförallt är det två systrar som det spänner mellan, Majvor och Mia. Majvor, den äldre systern som har bott kvar i bygden, tagit hand om föräldrarna, funnits där, alltid till hands, alltid tjänande, hjälper alla som behöver, fostrar sin familj. Dag och natt är hon på plats. Och sen kommer lilla syster upp, Mia, som flydde från obygden då när hon var i kanske 19-årsåldern. Flyttade ner till Stockholm, fick en fin utbildning och jobbade med data. Kommer upp i senaste modellen av Volvo och svänger in på gården där. Och redan efter några timmar så har ju föräldrarna skänkt favorittomten nere vid sjön till Mia. Och genom filmens crescendo då så får man liksom se hur det här tär fullständigt sönder Majvor. All hennes plikt, allt hon har kämpat för. Och så kommer lilla Mia dansande upp utan något ansvarskänsla och får tomten vid sjön. Också i vår text så bjuds vi hem till systrar. Man kan ju undra vem som är stora systern här. Inte så svårt att gissa, tänker jag. Och det står faktiskt i text att det är Marta som bjuder in Jesus. Det är hennes gäst som kommer. Marta, denna tjänande, omsorgsfulla person med ett stort ansvarspatos. Självklart måste man ta ansvar. Hon vet att saker inte görs av sig själv. Dammet försvinner inte, bara man tittar på det. Disken vandrar inte upp på bordet och sen tillbaka ner i gryt eller i baljan och sen torkas den och så är allting klart. Det sker inte av sig självt. Livet kräver insats. Marta vet det. Ska livet funka, bli drägligt och trevligt för alla, så måste man jobba, kavla upp ärmarna från morgon till kväll. Detta vet Marta. Och vi känner ju alla en Marta. Alla kanske vi har en Marta inom oss också, och vi älskar ju Marta. De har burit oss, matat oss, tvättat oss. Och det är de som får att allting att fungera här i livet. Alla organisationer, alla kyrkor, alla familjer behöver ju en Marta, eller hur? Hur skulle världen se ut utan Marta? Så det är ju lätt att känna sympati för Marta i vår berättelse. Och lite mindre med Maria, om vi ska vara ärliga. Hon sitter där på parkettplats, trona framför Jesus, och räknar med att allt bara ordnar sig. Jag hade ju röstat på Marta, tror jag, om de hade ställt upp i kyrkoval. Så varför tar då Jesus Marias parti? Det blir ju liksom frågan här. Föredrar han lata människor? Är liksom tjänstvilligheten trots allt inte att räkna som en dygd för Jesus? Nej, så är det ju inte. Om du blir orolig nu. Nej, så är det inte. Tvärtom så är Jesus oerhört tydlig med att det är den som vi räknar som betydelsefull i Guds rike ska ju se till andras bästa först. Och det är också så kyrkan har tolkat och förstått sitt uppdrag i världen i 2000 år. Att vårt evangelium som vi har fått inte bara är hörbart utan minst lika mycket kännbart. Det måste kännas när evangeliet delas. Det måste tjänas ut i högsta grad. Så tillbaka, vad handlar det här om då? Ja, enkelt sammanfattat skulle man kunna säga så här. Mycket är viktigt. Endast ett är nödvändigt. Mycket är viktigt. Endast ett är nödvändigt. Sedan ungefär 17 år tillbaka, vi fyller 18 här om ett drygt halvår, så driver jag och min fru det lite lågprofilerade och tämligen olönsamma företaget Hemtjänst för barn och katt AB. Och det här företaget har många verksamhetsgrenar. Vi har tvättinrättningen. Berget växer med åren. Vi har en taxiservice som kallas Alltid redo. Restaurangen Aldrig gott nog. Och livscoachbyrån Jesus älskar dig i varje fall. Plus ett antal ytterligare grenar som är mer eller mindre lyckade. Allt så bra, allt så viktigt. Och jag kan inte tänka mig något bättre och viktigare att lägga min tid på, helt ärligt, än mina barn. Och se till att de får bästa möjliga förutsättningar. Men i allt detta viktiga så är det också lätt att tappa någon slags grundorientering. Kanske bara jag som känner igen detta. Men någonstans så är det också lätt att glömma hur allting en gång började. Att fundamentet för det här företaget, det är faktiskt jag och min fru. Och oavsett hur viktigt allt annat är, så finns det egentligen bara ett som är nödvändigt för att familjen ska bestå. Och det är att min fru vet att jag älskar henne. Mycket är ju viktigt. Men endast ett är nödvändigt. I veckan så besökte jag och min fru vår äldsta dotters skola. Inne i stan, hon går på ett gymnasium där. Och rektorn talar då om någonting som kallas för anknytningsteorin. Nu kommer den vetenskapliga passen in här. Forskningen pekar nämligen på att det är ganska entydigt också. Mer och mer forskning görs, ju mer och mer pekar på att hur avgörande det är för ett barn att få liksom en trygg anknytning till föräldern redan i tidiga år. I ett experiment så hade man gjort så att en mamma satt med en litet barn i famnen i ett rum. Och så tittar man på hur barnet reagerar. Och efter en stund i mammas famn så ville barnet liksom börja krypa i kroppen på det sådär. Ni vet. Och det började upptäcka alla leksaker som låg på golvet. Så det kravlade sig ner från mammas knä och så började det krypa runt och leka, upptäcka och smaka och tugga. Och så skickar man in en främmande man i rummet. Direkt kravlar barnet upp i mammas famn igen. Främlingen satte sig där en stund. Och efter en stund, när barnet förstår att det här är ingen otrygg situation, så börjar det krypa igen i kroppen. Och barnet kröp ner och fortsatte upptäcka och leka. Och det är just den här anknytningen till föräldern som gör att barnet blir tryggt nog att våga utforska. Och vad Jesus talar om här handlar om någonting som är har med anknytningsteorin att göra. Nämligen anknytningen till vår himmelske far. Det finns så väldigt mycket som är viktigt för dig och mig som människa. Eller som förälder, eller partner, eller kristen. Eller som församling. I styrelsen där jag finns med just nu så ägnar vi ändlösa timmar åt att organisera, tänka, diskutera och lösa många frågor. De flesta är viktiga frågor. Därför att som församling så driver vi en ganska stor verksamhet, omfattande verksamhet. För alla åldrar, inte minst barn och unga. Och vi trängs i varje hörn under veckorna. Och allt är så viktigt och rätt. Men vad säger Jesus till oss? Jag tänker att han säger. Vi som, precis som Marta, gör så mycket viktigt och så bra. Vad säger han till oss, tänker du? Ett är dig nödvändigt. Mycket är viktigt, men ett är nödvändigt. Jag tänker att i den här nästan provocerande enkelheten, så där enkelt är det inte, säger du. Nej, okej, men Jesus säger det. Så jag känner att jag har stöd här nu. För det är en slags provokativ enkelhet i att säga så. Allt som behövs göras, denna värld som lider, ett är nödvändigt, säger Jesus. Jag tänker att i den enkelheten så ryms just både befrielse och hopp. Vår första kallelse som enskild människa och som församling är faktiskt inte allt som känns och syns i vår verksamhet. Det är inte det. Det som håller på från måndag till söndag, det som fyller vår tid och vår passion, ändå är det inte det viktigaste. Det viktigaste är, säger Jesus, att krypa upp i Faderns famn. Stanna där tillräckligt länge tills det börjar krypa i kroppen. Och sen kravla ner, upptäcka och betjäna världen. För att sen regelbundet återvända till den famnen. När jag gick och bad för det här i veckan så var det en tanke, jag tror Gud slängde den i huvudet på mig. Och den kommer från salighetsprisningarna i Matteus 5. Dessa förunderliga, nästan mystiskt vackra salighetsprisningar. Och där säger Jesus som första inledande ord, saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Jag har alltid undrat vad han menar med det. Hur kan det vara saligt att vara fattig här inne? Vad finns det för glatt i det? Det är min upplevelse när jag bad kring detta. För jag upplevde verkligen att Herren sa, saliga är de fattiga. I anknytning till den här texten. Jag tror att Jesus menar att salig är den som känner av sin fattigdom. Och som vet vad det är som faktiskt saknas här inne. Vi bär alla på sår. Vi bär alla på någon djupare existentiell längtan. Men salig du som känner igen vad det är för fattigdom du bär på. Vad din längtan är. Vad du faktiskt behöver. Du är salig, säger Jesus. Därför då vet du också var källan finns. Som möter den fattigdomen. Och det här vi liksom kommer till slut. Satsen för Maria och Marta. Maria identifierar Jesus. Hon känner av sin fattigdom. Hon vet vad den handlar om. Och hon vet vad källan är för att möta den fattigdomen. Och det ska inte tas ifrån henne, säger Jesus. Salig du, Maria. För du har kontakt med din törst. Och du har mött källan. Oavsett allt viktigt som finns runt omkring så är du salig. Marta, som vi känner så mycket för, någonstans hade hon drunknat, dövat hungern, för hon känner ju samma hunger. Men någonstans så fylldes den av plikt, arbete och vara en god människa. Någonstans så drunknade och dövades den hungern. Och det här jag tänker som avslutning och avrundning här. Det är därför vi behöver gudstjänst. Om du nu har undrat det ibland. Varför går jag egentligen på söndag? Det är inte egentligen för att det är just bara här du möter källan för din törst. Men den här rytmen att söndag förmiddag är gudstjänst. Det påminner oss om var källan är och vad törsten djupt i mitt existentiella jag handlar om. Det är Gud, Fadern, som kan släcka den. Därför behöver vi i gudstjänsten nattvarden. Om och om igen, tillbaka till, det är Jesus som släcker min törst. Det är mycket som är viktigt i våra liv. Och det kommer alltid vara så. Vi får fortsätta arbeta på med det. Men låt oss slå fast en sak. Påminna varandra om en sak. Att i allt detta viktiga så finns det ett som är nödvändigt för vårt själars begär. Och det är mötet med Jesus. Källan för vårt liv. Och låt oss då upprepande gå upp, krypa upp i Faderns famn. Stanna där. Våga stanna kvar där tills det kryper så att du måste ner och tjäna igen. Amen. Vi ska göra så att vi ska gå in i nattvard här. Och jag ska be en bön först. Sen ska Jakob dela ett par ord kring nattvarden. Jag tackar dig, Herre Jesus, för den här texten. Jag tackar dig för att du påminner oss om att ett är nödvändigt i vårt liv. Tänk om vi kunde förstå djupen av det, Herre. Tänk om vi kunde agera lite mer på det. Men åtminstone är vi här nu, far. Och önskar liksom under någon timme krypa upp i din famn. Läkas, släcka vår törst. För att sen med sprittande ben få faktiskt ut och betjäna. Och göra allt det som också är viktigt. Välsigna oss, Herre, där vi är just nu. I våra hjärtan, i våra liv, i vår törst. Och de av oss som har dövat vår törst för länge, Herre, med allt det viktiga. Jag ber att du väcker nytt hopp. Väck liv i törsten, Herre. Och låt oss få möta dig och släcka den, Herre. Amen.